Tack för förmånen att få stå här inför er och förkunna Guds ord. Det är ju en förmån för oss var och en att få tjäna Gud i församlingen och ute bland människor. Det är en nåd, en förmån att få tjäna honom med våra gåvor, med de talanger vi har, med allt det som Gud har lagt ner i dig och mig, de tjänster som vi har i församlingen. Att få ställa det till Guds förfogande och få tjäna Herren, det är stort. Och det är en nåd och en förmån för oss. Och det är någonting som är viktigt för oss själva. Men det är också väldigt viktigt för vår omgivning. Och det är därför som vi ska vara villiga att tjäna Herren. I livets alla förhållanden egentligen. Överallt där vi går fram så tjänar du och jag Gud. Inte bara när vi är i församlingen. Utan när vi är ute i vardagen bland människor så får du och jag tjäna Herren med våra liv. Och det är fantastiskt. Och det gör skillnad. Och för min del så, ända sedan det att jag varit en kristen så har det legat liksom längst uppe. Vad ska man säga, i min längtan och i min intressevärld att få förmedla Jesus till de människor jag möter. Varenda människa som jag möter så ser jag den människan som en kvinna vid Sykarsbrunnen. Därför vi vet inte, den människa vi möter kan få sätta en hel by i rörelse. Jag var i Stockholm för några veckor sedan här. Och då gick jag och min ofrälsta kompis ute på stan. Eller vi var inte i centrum då, utan vi var i Årsta. Ganska närheten av Globen bor han då. Och jag och min vana trogen, varenda människa vi mötte så sa jag hej. Och de liksom... Då är det klart att hundar och fyllon ska man aldrig titta i ögonen. För då vet man inte vad som händer. Och i vilken kategori jag passar in där, det vet jag inte. Men... Och då sa min kompis, så där säger vi inte i Stockholm, sa han. Men för mig är det viktigt. När vi får ner, vi var nere i Sörmland, Östergötland här, i Kristi Himmelfärdshelgen, då stannade vi med rastplats. Och där, vana trogen, så hejar jag på alla människor där, och då stannar en farbror till plötsligt och börjar prata. Och strax så hade vi fått berätta för honom att vi var kristna. Och ja, han var tveksam, men sa jag, du ska få någonting av mig. Och så gav jag honom min skiva som jag har gett ut. Och man vet inte vad det kan få betyda. Det vet bara Herren. Men vi ska ta tillfällena i akt. För varje stund och varje tillfälle är viktigt. Därför att du och jag befinner oss inte här av en tillfällighet. Och när du och jag är ute i samhället och när vi möter människor så är det inte tillfälligheter. Därför att allt är matematisk precision i Guds rike. Precision. Precision. Men man kan vara olydig också. Och man kan vara som pastor Ronestierna var bara, ja, det var för ett par veckor sedan då, när vi skulle fara jag och min kompis i Stockholm då, det var därför jag var i Stockholm, så skulle vi fara ner till Visingsö och besöka, eller vi skulle ha en återträff för FN-soldater på Visingsö. Så skulle vi mellanlanda i Norrköping och plocka upp en kille, och då sa jag springer bort på järnvägstoaletten här och medan ni står och pratar här. Och springer bort. Och det, toaletten var upptagna. Stod och stampade där. Av flera anledningar. Och plötsligt öppnas en dörr. Så kommer det ut en kille som jag känner. Som kommer från Katrineholm och inte bor där längre. som inte jag har sett på 30 år och som vi har försökt vinna för Gud på den tiden vi var ungdomar. Vad är sannolikheten? Men då var jag var inte på tå, så jag var så förvånad. Och så stod jag och stampade också. Jag var ledig på toaletten. Så att jag missade ögonblicket och säga till honom att Jesus älskar dig. Kom ihåg det. Det missade jag. Jag syndade. Syndade jag att missa målet. Och jag missade det. Och jag sörjde efteråt, för det dröjde inte många minuter förrän jag satt mig i bilen, så kom jag på, men varför sa jag inte det för? Ja. Så ibland får man bli till välsignelse och ibland så missar man det. Men det viktiga i sensmoralen i det hela, det är att är man ständigt redo att ge besked om sitt hopp i tid och otid, vilket är vår uppgift, då finns det alla möjligheter att vi hamnar i situationer där den matematiska precisionen som Gud har när det gäller att leda människor, både dig och mig och de ofrälsta, så finns det alla möjligheter att vi kan bli till välsignelse och få tala direkt i en människas liv. Ta det som en uppmuntran. Och det handlar om du och jag har den goda viljan, och det har vi allesammans. Och den här sången heter Den goda viljan. Jag skulle så gärna vilja berätta för dig om det som jag upplevt i Jesus. Men det finns inga som helst ord som rättvis kan säga vad frälsningen innebär. Jag önskar av hela hjärtat att sången jag sjunger kan tolka precis hur jag känner. Men risken är ändå stor att jag inte förmår att förmedla vem Jesus är. För han har med evig kärlek burit vår smälek då han på korset offrar sig. Ja, han har gett oss sitt liv, och hans motiv var att öppna en väg till Guds himmel för dig och mig. Jag skulle så gärna vilja att du finge uppleva det som jag själv har fått uppleva. Men du är så full av tvivel och även kritik att det hindrar dig att nå fram. Men Jesus kallar på dig, och han vill inget hellre än att du tar emot honom. Därför så borde du omedelbart ta och lämna ditt liv ut i Jesu hand. För han har med evig kärlek burit vår smälek då han på korset offrar sig. Ja, han har gett oss sitt liv, och hans motiv var att öppna en väg till Guds himmel för dig. Att öppna en väg till Guds himmel för dig. Att öppna en väg till Guds himmel för dig och mig. Ja, Jesus är.
Jag sjunger en till sång, och den, om jag lyckas att frigöra den från. Och den är, kan man säga, innehållet är lite grann utav det ämne som predikan kommer att handla om idag. Jag vet att jag sjunger någon gång tidigare här i församlingen, men just idag så känns det som att den passar extra bra.
Jag vill se dig uppenbarad, Jesus.
är uppenbarad i mitt liv. Bara innesluten i din vilja, i din kärlek för evig tid, fylld av din ande och din frid. Bara innesluten i din vilja, i din kärlek för evig tid, fylld av din ande och din frid. Jesus, jag önskar att jag kunde leva helt i ditt behag, att i mig, men allt eftersom jag märker att i mig själv så är jag svag. Jag behöver din hjälp varje dag. Men allt eftersom jag märker att i mig själv så är jag svag, jag behöver din hjälp varje dag. Gör min ande ödmjuk och förkrossad, låt min vilja alltid vara din. Lär mig att vandra på dina vägar, låt mig ledas av andens vind. Torka bort tåren från min kind. Lär mig vandra på dina vägar, låt mig ledas av andens vind. Torka bort tåren från min kind. Hjälp mig leva värdigt evangelium och göra gärningar som du berre. Att se på människor med dina ögon och tro på löftena som du gett. Hjälp mig så att jag kommer rätt. Att se på människor med dina ögon och tro på löftena som du gett. Hjälp mig så att jag kommer rätt. Hjälp mig så att hjälp mig så att jag kommer. Hjälp mig så att jag kommer.
Tack Jesus, halleluja. Ja, tackar. Vi tackar Herren. Kära Jesus, halleluja. Ja. Vi har ett långt bibelord framför oss här. Men frukta icke. Jag kommer att under predikans gång påminna och hoppa tillbaka till bibelordet, så att du behöver inte lära dig utan till första gången. Men nästa gång vi träffas, då kommer jag att få höra dig. Nej då, då var skoj naturligtvis. Andra Korinthierbrevet ifrån kapitel 3. Jag känner att jag vill ha med hela sammanhanget här. Andra Korinthierbrevet kapitel 3 från vers 1. Börjar jag nu rekommendera mig själv igen? Behöver jag kanske som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, för ni är mitt brev och det är skrivet i era hjärtan och känt och läst av alla människor. Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig, inte med bläck, utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten, utan i era hjärtan, på tavlor av kött och blod. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens tjänst som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Mose ansikte. Så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet ska då inte omge andens tjänst? Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara? Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon, så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är då inte härligheten hos det som består? När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Och deras förstånd blev förstockat, till ännu i denna dag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp. Och den lyfts inte bort eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än idag ligger en slöja över deras hjärta när man läser i Mose lag. Men för den som vänder sig till Herren tar slöjan bort. Herren, det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Amen. Tack käre Herre att du ska välsigna ditt eget ord på våra hjärtan. Tack för att du ska låta din heliga ande få levande göra det och låta det få bära den frukt som du har ämnat det att göra. Himmelske Fader, jag tackar dig. I Jesu namn. Amen. Ja, med risk för att låta tjatig, men för mig var det fantastiskt. Nästa bibelord som jag ska läsa har redan läst i vår inledning här, och det är från Romarbrevet 1:20. Lars-Åke läste det här i sammanhanget. Romarbrevet 1:20 läste vi tidigare och läser vi än en gång då. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Paulus konstaterar, och även vår pastor har konstaterat här alldeles nyss, att hela skapelsen vittnar om att det finns en Gud. Och många människor säger så här att går jag ut i naturen så upplever jag Gud. Det är min gudstjänst. Och man förstår att människor säger så. Även om det kanske inte är så det är tänkt egentligen, utan när man samlas till gudstjänst så samlas man Guds folk tillsammans, var och en till hjälp för att ära Gud och för att tillägna Gud både sin uppmärksamhet, sin glädje och sin lovsång. Men det kan man naturligtvis göra ute i naturen också. Jag säger inte det. Absolut inte. Det finns säkert många av er som prisar Herren när ni är ute i naturen och upplever det. Men själva poängen, och poängen i det hela, att hela skapelsen vittnar om att det finns en Gud. Men så som jag upplever det i alla fall, så finns det ett ännu starkare vittnesbörd om Guds existens. Att han finns, att han är en verklighet. Att det måste finnas någonting mer. Alltså, vi människor är ju en del av skapelsen. Så det är ju också naturligtvis ett vittnesbörd. Men jag tänker på den frälsta människan. Alltså du och jag. Det är ett, så som jag ser det, ett ännu starkare vittnesbörd om att Gud är, att han finns. Jag minns själv hur det var vid mitt första möte med frälsta ungdomar. Och jag säger frälsta ungdomar för att det är en klar distinktion med att kalla sig för kristen och få vara en pånyttfödd kristen och frälst kristen. Det är en klar skillnad. För tro på Gud, det gör man i många sammanhang runt om i vår planet. Man tror på Gud och man benämner honom på olika sätt. Till och med den onde vet att det finns en Gud, så att säga. Men jag minns vid mitt första möte med frälsta ungdomar, så såg jag och märkte att här är en grupp människor, för det var på en fotbollsplan i Katrineholm. Jag var med i korpgäng på den firma som jag jobbade. Och det var flera angränsande planer. Och vid en plan så pågick det en match. Och där så var det en annan atmosfär. Och det var en större publik som stod och hejade på sitt lag. Och jag såg och jag undrar, här är det någonting speciellt. Vad är det för någonting med de här människorna? Och så fick jag reda på att det var Katrineholms pingstkyrkas ungdomar som hade ett fotbollslag och som var med och spelade. Och det här på något sätt, jag trodde på Gud i det ögonblicket, men jag var inte en pånyttfödd kristen. Men det här väckte min längtan. Jag såg att dessa ungdomar hade något som inte jag hade eller ägde. Det var någonting hos dem. En lyster, en slags glädje och gemenskap som de hade men som inte jag ägde. Och det på något sätt blev en lockelse hos mig. Och jag hade en arbetskamrat som var pingstvän. Och sen av en händelse så flyttade jag hemifrån i den vevan och flyttade till en lägenhet som bara låg några kvarter ifrån pingstkyrkan. Av en händelse. Naturligtvis så ledde ju Gud. Och han ledde mig där. Och så det blev naturligt att följa med på gudstjänster och möten. Och jag träffades av Guds ord. Och jag träffades av den varma atmosfären av alla vänliga medlemmar. Gud välsigne var och en, för det finns i den här församlingen också. Alla dessa fina och kärleksfulla och vänliga medlemmar. Det är en sån stark predikan när det kommer människor utifrån. Att få uppleva kärleken och den här öppna famnen som finns i församlingen. Även trots att jag vet att många av er kämpar. Och tycker att ni inte når fram. Och känner att ni inte har verktygen. Men det ni gör, det har större betydelse än vad ni tror. Ta emot det. Och sen, naturligtvis som jag har hört här i några möten, jag tror det var förra gudstjänst vi var här, så som Lars-Åke nämnde här, att vi vill nå längre, vi vill kunna få förmedla någonting. Och det är ju rätt, det är ju så det är. Man är ju inte nöjd, för det är ju ändå, man kan vara ett vittnesbörd och det är fantastiskt bra. Och man kan innebära en lockelse, men det är ändå Guds ordet måste träffa i människas hjärta. Det behövs. För det är, tron kommer genom predikan, genom förkunnelse. Det är därför som vi praktiserar sånt i våra församlingar. Därför att vi vet att Gud vill och vi vet att medlemmarna vill ha mer tro. Att tron ska ökas och förökas. För det är ju en viktig del i det kristna livet att tron får öka. För att tron kan försätta berg och tron kan förändra situationer. Därför behöver vi föröka tro. Och det är därför som också lärjungarna ber i en svår situation som de hamnar i. Gud, ge oss mer tro. Ge oss mer tro. Föröka vår tro. Det är mycket, det är vad det handlar om egentligen. Men vad hade då de här ungdomarna för någonting som på något sätt påverkade mig och sakta men säkert drev mig i den riktningen? Det var ju inte pingstkyrkan som behövde fler medlemmar, utan var ju Guds rike som behövde ytterligare en medlem. Ja, jag hade tänkt att vi skulle titta på några av de sakerna här under predikan här. Och jag har försökt att strukturera upp det på något sätt. Och vi kan gå till första Korinthierbrevets sjätte kapitel. Första Korinthierbrevets sjätte kapitel. Första Korinthierbrevet 6 så står det så här från vers 19. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Den kristna människan, det vill säga den på nytt födda människan, det vill säga du och jag, har någonting inom oss som är starkare än allt annat i den här världen, som övervinner den här världen. Den starkaste kraften som finns, Guds kraft, Guds andes kraft. Denna kraft har tagit sin boning i oss. Den heliga ande, den personliga hjälparen, har bosatt sig i din och min kropp. Och naturligtvis så händer det någonting när Guds kraft och Guds heliga ande tar sin boning i en människa. Den människan förvandlas inifrån och ut. Och det syns också på den människan. Det kan vi vara förvissade om. Så när du går omkring ute bland människor, så är du en levande affischtavla för Gud, för Jesus. Det syns på dig. Vare sig vi vet om det eller tänker på det, så syns det på oss. För Gud har satt sitt insegel i våra liv, nämligen den heliga ande. Du är bärare utav en skatt. Det finns där. Vi behöver inte slå upp det bibelordet, men det fick mig att tänka på det i alla fall. Jag läser det lite snabbt, det står från Apostlagärningarna 6:15, det står så här. Alla som satt i rådet gav noga akt på Stefanus och tyckte då att hans ansikte var som en ängels. Det måste ju vara något speciellt med Stefanus, så att de som var där till och med jämförde det med en ängel. Det strålade om honom, helt enkelt. Trots att han var i en svår situation. Trots att han stod på tröskeln till att inom en snar framtid bli stenad. Så fanns den där glansen, den här strålgransen över honom. Vittnesbördet om att Stefanos ägde någonting som de som stod och anklagade honom inte ägde. Vi går till andra Korinthierbrevets tredje kapitel. Och det var det vi var alldeles nyss. Det var det jag utgick ifrån. Och det var det som jag sa att vi skulle också återvända till. Och han du memorerar det här, så gratulerar jag dig. Då är du en begåvning. När jag läste upp det förut. Det står så här ifrån andra Korinthierbrevet 3:2. Och det är också det vad Gud har gjort i ditt och mitt liv och vad den helige ande har gjort. Men här talar Paulus om sig själv. Att det är han som på något sätt, att lärjungarna är, eller vad ska man säga, inte lärjungarna, men de troende är som säger ett resultat utav honom. Och så är det naturligtvis. Men då förstår vi hur mycket större, hur mycket mer det än är, när vad Jesus har gjort i ditt och mitt liv och vad det får betyda. Det står så här ifrån kapitel 3, vers 2. Nej, för ni är mitt brev och det är skrivet i era hjärtan och känt och läst av alla människor. Det är ju uppenbart, och nu kommer i för sig, nu pekar han ju på att det är Kristus naturligtvis. Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus utskrivet av mig. Inte med bläck, utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten, utan i era hjärtan. På tavlor av kött och blod. Som jag sa tidigare, du är alltså en levande affischtavla. Ett Kristusbrev. Där du går fram, där du möter människor. Så kan de tydligt läsa av dig, skanna av dig. Så ser de att här är ett budskap som väcker mitt intresse. Därför att det är Jesus som har skrivit det brevet i ditt liv, i ditt hjärta. Han har förändrat ditt liv mycket, mycket mer. Han har gjort mycket mer i ditt liv än vad du kan föreställa dig. Genom den heliga ande har han gjort detta. Den levande Gudens ande, som Paulus säger. Vi ska gå vidare till Galaterbrevet 5. Så ser vi mer vad Gud förmår att göra i en kristen människas liv. Och här är det här är någonting som på något sätt kan släpa efter ibland i våra liv. Vad innebär det då när jag säger så? Jo, det är egentligen någonting som sker per automatik. Så det är inte mycket vi kan göra åt, liksom vi kan inte, det beror, på så sätt beror det inte på oss själva. Men vi kan på något sätt säga, ja okej, det sker på automatik, men jag vill ha kontroll, lite kontroll över vad som laddas ner i min dator, ungefär om ni förstår bilden. Jag vill inte att ett nytt operativsystem ska installeras utan min tillåtelse. Utan jag vill känna att jag har kontroll över saker och ting. För så är det med oss människor. Oavsett om vi är kristna eller inte kristna. Så har vi ändå ett kontrollbehov. Det har jag också. Och det förmodar jag att du också har. Vi vill inte hamna i situationer där vi känner oss osäkra och utlämnade. Utan då tar vi gärna ett steg bakåt istället. För att hålla oss inom våran bekvämlighetszon. Där vi känner oss trygga. Och så är det med Gud och den heliga ande också. Man kan hålla Gud på avstånd. Och ha honom på sina egna villkor. Och speciellt om det nu är på det sättet att ens liv, man kan kalla sig för kristen, men ens liv stämmer inte överens med Guds ord. För så är det ju. Det finns många som går ut och kallar sig för kristna, men de säger, ja men det där som står där, det stämmer, det gäller inte i vår tid, det gäller på den tiden. Och sen börjar man att kompromissa med Guds ord och säga att det tillhör en annan tid och det gäller inte på samma sätt nu. Då har man alltså tryckt bort Gud och Guds möjligheter i sitt liv, därför man vill inte acceptera det Guds ord säger om en själv. Men där anden är, där är det frihet. Och när anden får alla möjligheter och får frihet i ditt och mitt liv. Även om vi kan känna oss oj oj oj, nu är jag ute lite grann på marker som jag aldrig har varit tidigare. Jag känner mig lite osäker här, därför att det här har jag aldrig gjort förut. Så ska man ändå förlita och förtrösta på Herren och på anden. Därför att vi har ingenting att frukta. Vi kan känna oss trygga. Gud, han begår aldrig några, eller vad ska man säga? Han tvingar oss aldrig i olika situationer, utan han har bara utsträckta händer till oss. Och så får vi ta emot och acceptera om det är så att vi vill det. Men när det gäller just det här som jag vill peka på här nu, som jag sa, så beror det lite grann på oss själva om det här ska få full sanktion och få fulla möjligheter i våra liv. Och det handlar om den heliga andens möjligheter. Det är därför som vi ska bejaka anden. För Paulus, han talar så tydligt om att anden, det är någonting bra. Men det finns någonting i människans liv som kallas för kött också. Alltså det rent mänskliga, det som inte tillhör det andliga. Och det köttsliga, det ser vi både här och nu, överallt. Både hos oss själva, hos dem i vår närhet och bland människor som absolut inte vill ha med Gud att göra. Och det ser vi i form av människors sätt att handla i olika situationer. Och Paulus, han nämner ju det här i Galaterbrevet framifrån från vers 16. Jag bara citerar de här sakerna, jag läser inte, utan det är otukt, det är orinhet, lidelighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap och utsvävningar etc. etc. säger han. Förödande saker i en kristnes liv. För det är saker och ting som inte ärar Gud och visar på Gud, Guds härlighet, utan tvärtom. Och det är därför som man ska väga de här olika sakerna mot varandra och tänka, ja men det här vill jag inte ska finnas i mitt liv. Jag vill ju att det andra, det positiva, det andliga som Gud vill ge mig ska finnas. Och det fina är att det är frukter det handlar om. Alltså det är någonting när vi på något sätt förenar oss med Gud och låter hans ande få strömma i våra liv, så att säga. Så får det den naturliga konsekvensen att det bär frukt i våra liv. Det blir någonting naturligt när vi ger Gud fria händer i våra liv. Och då får vi det här som innebär den här lockelsen på människorna ut i världen. Det är därför som man känner personligen också, hur ska jag kunna vittna om Jesus och hans kärlek om mitt eget liv slår liksom krossar det Gud och det Jesus står för, utan det ska istället få bekräfta Gud istället i mitt liv. Och det är väl den längtan som jag hoppas att både du och jag har. För andens frukter, det är allt det underbara som människor längtar efter och som vi behöver och som framförallt behövs i våra liv och i Guds församling. Det är ju kärlek. Står från vers 22 då, Galaterbrevet 5:22. Men andens frukter är kärlek, mera kärlek till varandra, mera kärlek till Gud, mera kärlek till de ofrälsta. Mera kärlek, mera, kan aldrig få för mycket. Glädje, vi behöver mera glädje. I denna värld som glädjen är så på något sätt kortvarig och centrerad till saker och ting som är totalt meningslösa. En boll som sparkas in i ett mål, även om det kan vara trevligt. Till exempel, det blir en sån glädje. Nej, glädjen över vad vi äger i Herren, att få tillhöra honom. Att få tillhöra Guds församling. Att få tjäna Gud. Att få ha sitt namn skrivet i livets bok. Fantastiskt. Att få vara ett Guds barn. Glädje. Frid. Som det står här. I denna oroliga värld, ovissa framtid som vi går till mötes som mänsklighet. Att i allt detta få äga en frid som övergår allt förstånd. I de situationer som du och jag möter, där vi går in, där det kan storma på båda sidor och överallt, så står vågorna meterhöga. Så befinner du och jag oss i stormens epicentrum, i stormens kärna, och där är det lugnt. För vi har frid. Du har frid. Ta emot Guds frid. Ta emot Guds frid. Tålamod. Alltså, det var inte meningen att jag skulle predika över de här sakerna. Jag tror att jag ska inte göra det. Det var inte tanken. Jag hoppas att jag inte olyder nu. Det finns ju så mycket att säga om det här. Det är värt en egen predikan. Så att jag tror att vad heter det? I was carried away, som det heter på engelska. Vad heter det på svenska? I was carried away. Vad sa du? Ja, i positiv bemärkelse, ja. I was carried away. Bortburen. Ja, just det. Okej, jag bara kör på. Jag har varit lite bortburen här. Carried away. Okej, jag listar dem istället. Tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet. Och kanske vad jag hade gav prov på här nu, förhoppningsvis att jag inte var olydig. Självbehärskning. Jag hoppas det i alla fall. Gud får förlåta mig annars. För det här finns säkert anledning att återkomma till. Självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus, och då kommer ju här en slags förklaring till också till varför det här kan ske. Det handlar om att den anden får tillträde i våra liv till fullo, men också att vi är beredda, som Paulus säger här, har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra. Här har jag alltså pekat på andens möjligheter i din kristnes liv. Att du och jag ska kunna få vara ett vittnesbörd, ett Kristusbrev. Där vi går fram så vittnar du och jag, de gärningar som vi gör, vårt sätt att vara i olika situationer, så vittnar det om att vi har någonting annat som människor inte har. Att vi äger Herren i våra liv, att vi tillhör honom, att Guds heliga ande bor i oss. Och det här är någonting som Herren vill uppmuntra oss till. För jag tror så här att, för det här var ju Jesus. Så här var Jesus. På det här sättet. Han hade andens frukter till 100%. Ingen synd fanns i honom. Och vi förstår att även om vi aldrig kommer nå dit, och vi ska inte lägga på någon extra börda på oss, va? Men vi kan ändå ha inriktningen. För har man inte inriktningen, då når man ingenstans. Man måste vilja på något sätt sätta sig själv, sin kropp i rörelse för att kunna nå ett mål. Så är det. Både i den fysiska världen och i den andliga världen. Gud säger inte, Jesus säger inte, gå ut och gör människorna till lärjungar. Han hade kunnat sagt, sitt kvar där ni är och gör människor till lärjungar. Nej, det handlar om att sätta någonting i rörelse. En så kallad pingströrelse. Inte så bra. Nej, men att på något sätt sätta igång någonting. För ni vet, det är alltid svårast att sätta någonting i rörelse. Det vet man om man har försökt skjuta på en bil eller vad det är för någonting som står i stilla läge. Det krävs extra mycket kraft att få sätta den i rörelse. Men när man väl har satt den i rörelse, då börjar den rulla. Och då kan man till och med bara en handfull människor få ett helt Boeing 747 flygplan och dra ett sånt. Bara man får det i rörelse. Så vi ser när det gäller Guds möjligheter. Även om det är Gud som gör det och det är han som ska äran, så behöver han villiga kroppar. Villiga kroppar, villiga händer, villiga ben, villiga människor. Finns det alla möjligheter med andens hjälp och andens möjligheter i ditt och mitt liv? Vi som känner oss svaga allesammans. Det tror jag att vi kan ta varandra i hand på. Vi som känner oss svaga. Det är inget svaghetstecken att känna sig svag. Även om man kan tycka det. Det är ett sundhetstecken. För då känner man, hur ska det här gå till? Ja, men det är ju med Guds hjälp. Med den heliga andes hjälp. Så är allting möjligt. Allting möjligt. Allting är möjligt. För Gud, för människan är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Jag tror Herren vill rikta vår blick på det här, och det gör han ju i gudstjänst efter gudstjänst, så det är inga nyheter det här som ni får del idag, utan det är bara liksom från olika håll, så att säga, vill Gud visa på hans möjligheter i ditt och mitt liv och i församlingen. Det finns obegränsade möjligheter. Jag skulle vilja peka på ytterligare en grej när det gäller just det här med att få vara ett vittnesbörd för Herren. Att få vara ett ljus för honom. Att få vara världens ljus, som Bibeln faktiskt säger att Guds församling är. Och som vi också är. Att få lysa ut av Guds härlighet. Och vi har läst det alla redan, och vi återkommer igen då, som jag sa, till andra Korinthierbrevets tredje kapitel. Och nu så kanske just det bibelordet på något sätt blir ännu mer levande när det kommer i det här sammanhanget och i det här stadiet av predikan. Det står så här i andra Korinthierbrevets tredje kapitel ifrån vers 7. Redan dödens tjänst, som byggdes på bokstäver inhuggna i stentavlor, tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Mose ansikte. Så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet skall då inte omge andens tjänst? Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara? Kan tänka er när Mose kommer ner från berget där och tagit emot lagtavlorna. Och så ser folket, vad är det som kommer? Är det en ängel? Vad är det, Gud som kommer? För Mose, han var självlysande, i alla fall ansiktet. Han hade varit inför Gud och han hade tagit del av Guds ord där uppe på berget under 40 dagar. Det här att vara inför Guds ansikte, att söka Guds ansikte, att umgås med Gud inför ordet. För det är så viktigt för dig och mig som kristen att ordet på något sätt får bo i våra liv. Att vi läser Guds ord varje dag, för att vi behöver det, men också för att det påverkar oss. Det stärker vår tro, det ger oss en ökad tro på Guds möjligheter, och det ger oss en ökad tro på våra möjligheter som tror på Gud. Därför Gud har lagt och överlämnat så oerhört mycket. Både till församlingen när det gäller allt vad under och tecken. Och även då i den personliga Kristus liv. Så har Gud överlämnat detta till oss. Och det behöver vi på något sätt återupptäcka. Och få upp ögonen för vad Gud kan och förmår att göra. Genom dig och mig via sin heliga ande. Och det är klart att man kan känna då om man sitter i bänkraden så här att det beror alldeles på hur man är som person. Antingen kan man känna, oj, nu lades det på någonting tungt på mig här. Oj, det hade jag inte tänkt mig. Jag hade hoppats att jag skulle få komma dit och bli uppmuntrad. Eller också kan man tänka då, oj, här lättar verkligen en börda. Jag som hade kommit hit för att bli uppmuntrad, och det blev jag. För det handlar ju om Gud och det handlar om den heliga ande och hans möjligheter. Så ta det positivt. Och när vi ser liksom när Gud får på något sätt lätta på förlåten och liksom skåda in i hans möjligheter för oss och för sitt rike, så ska vi inte dra igen förlåten och gå därifrån, utan det är faktiskt för oss. Vi ska gå in där i Guds allra heligaste och ta emot och uppleva det som Gud vill ge oss och vill göra genom oss. Det är fantastiskt. Och det är så naturligt. Vi tror att det ska behöva vara på något speciellt sätt. Att det ska behöva ske på något alldeles speciellt sätt. Men om du läser Bibeln så fanns det någon naturligare människa än Jesus. Har det någonsin funnits någon mer naturlig människa än Jesus? Det var så naturligt för honom, allt. Det var väl inget konstigt med det. Inte skulle man väl, skulle vi komma på tanken och anklaga honom för att vara, ja, men nu är han väl lite överandlig i alla fall. Nej, men nu tycker jag att han går lite väl långt. För det fanns ju faktiskt de som gjorde det. Till och med av hans lärjungar. Som vände bort från honom för att de tyckte att han var lite väl häftig i sina utsagor och det han sa. Men för oss som har upplevt Jesus och som har erfarit honom som någonting fantastiskt och som någonting underbart i den situation vi är i, så är ju det tvärtom, det är underbart. Det är ju frihet, det är kärlek, det är Guds omsorg. Det sker någonting i umgänget med Gud och inför hans ord. Du förvandlas. Och det vill vi väl allihopa. För det är det som är Guds målsättning med oss. Även om vi aldrig kommer att komma dit. Och även om vi likt Paulus kommer långt på trons väg. Så kommer vi kanske uppleva likt honom. Oj, jag är nog den största av alla syndare. Men hellre det. Än att vara det. Och inte bry sig om det. För när man upptäcker någonting, då finns det alltid möjligheter hos Gud. Får man komma till honom och säga som det är. Man får bekänna, och det är fantastiskt. Det är befrielse det. Det är befrielse att få komma inför Guds ord. När man känner att Guds ord, när man läser, känner man att det tar tag lite grann. Det där skulle jag nog behöva arbeta med, Herre. Nu får du hjälpa mig, heliga ande. Eller Gud, nu får du via din heliga ande hjälpa mig. Och så sker det någonting och så förvandlas vi. Vi förvandlas i vårt personliga möte med Gud och det händer någonting. Och så blir vi ett ännu starkare vittnesbörd ute bland människor. Och naturligtvis så får vi ännu mer tro och frimodighet i vår tjänst för honom. Och det är någonting som vi kan uppmuntra varandra om. Det står så här, om vi går vidare till vers 17-18 också i andra Korinthierbrevet 3. Så ser vi det som jag redan har varit inne på. Och vi har läst det också en gång. Men nu blir det kanske ännu tydligare för oss. Andra Korinthierbrevet 3, ifrån vers 17. Herren, det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Det är vad jag har sagt i min predikan så här långt. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet. Och så kommer det. Förvandlas till en och samma avbild. Och det är Guds tanke med oss. Att vi ska bli mer och mer lika Jesus. För när vi blir mer och mer lika Jesus, kanske inte till utseendet då, va? Det förstår vi. Utan till vår personlighet, vårt sätt att tänka, vårt sätt att vara bland människor, med varandra. Då finns det inte plats för det här kötsliga, utan då är det bara Jesus som på något sätt får vara i centrum. Och det är ju Guds tanke med oss. Och det gör så stor skillnad i den kristnes liv och i en församling. För det kan jag säga. I de församlingar där det har funnits splittringar och liknande. För det finns ju. Det existerar. Det känner vi till. Vi har säkert kontakter där det har skett, så att säga. Hade det funnits en uns av just detta som jag predikar om, så det hade aldrig blivit splittringar. Så det är en tydlig indikation på att man har saknat det väsentligaste. För då är det bara Jesus man fokuserar på. Då fokuserar man inte på varandra och det som för brister finns. Och det har vi allesammans. Det kommer vi aldrig ifrån. Men om var och en fokuserar på sig och fokuserar på Herren, då blir det en förvandling i mötet med Gud. Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Jag fortsätter det bara. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Jag ska avsluta med ytterligare bibelord. Man hör ibland, och det kanske är i samband med att två personer ska gifta sig. Eller det handlar om kärleken mellan två människor, i alla fall, en man och kvinna. Och så säger då den ena personen så här, vänder sig den ena personen till den andra. Då säger han så här: du får mig att vilja bli en bättre människa. Jag vet inte om ni har hört det någon gång. Kanske till och med har känt det någon gång. Så känner jag personligen. Jag vill ju vara en bättre människa, bli en bättre människa både för Jesus men för min fru också. För jag älskar ju henne. Jag vill att hon ska vara lycklig och ha det bra. Och jag tror Jesus vill också att vi ska bli bättre människor. Och det är ju kärleken som på något sätt får en människa att säga så. Det är ju kärleken till sin partner, om det nu är så. Eller till Jesus. Jesus, du får mig att vilja bli en bättre människa. Jag vet att du älskar mig som jag är. Det kan jag inte förändra. Jag vet att du inte skulle älska mig mera för att jag gjorde det och det. Det handlar inte om det, utan din kärlek, det är bara nåd, gränslös nåd. Så jag vet, Jesus, det handlar inte om prestation. Det handlar inte om det. För så kan man ju få en slags prestationskrav. Jag vill bli en bättre människa och sådär. Men det handlar ju inte om det. Utan det handlar att, därför jag älskar dig så mycket, Jesus. Därför så vill jag bli en bättre människa. Och sen påverkar, om det inte det påverkar någonting, så må det vara så. Men det är min längtan och det är min håg, Jesus. Jag hoppas att vi kan ha den önskan och längtan gemensamt allesammans. Att få en längtan att bli en bättre människa. Därför att vi har träffats och vi har fått möta Jesu kärlek i våra liv. Och det har förvandlat oss och vi har fått en helt annan inriktning. Och vi har fått ett annat mål. Vi är på väg någon helt annanstans. Vi vill tjäna Gud med våra liv. Vi vill bära hans kors. Vi vill gå i hans fotspår. Vi har dött tillsammans med honom. Och vi har förhoppningsvis låtit oss begravas tillsammans med honom i dopet. Och har vi låtit oss begravas tillsammans med Jesus i dopet, så har vi också stått upp tillsammans med Jesus. Så vi har alltså delat hans död, hans korsfästelse, hans död och hans uppståndelse. Det har vi gjort, vi har följt honom hela vägen därför att vi älskar honom. Så det, vi har klarat av det värsta. Det som på något sätt hindrar människor för att komma in i Guds vilja och kärlek. Så det värsta ligger bakom. Och nu är vi inne i det nya livet tillsammans med honom. Och så kan vi bara säga, okej, nu är jag här, Jesus. Och jag har varit här ett antal år. Men jag vill nog vidare, tror jag. Jag vill bli bättre på alla områden. Jag vill bli bättre på att tjäna dig. Jag vill bli bättre på att vittna för människor. Jag vill bli bättre på att vara ett vittnesbörd för dig. Jag vill bli bättre på det här, Jesus. Hjälp mig. Hjälp mig. Hjälp mig. Och var så säker. Jag har redan varit inne på det. Nu ska jag avsluta med bibelord. Och det var egentligen det här bibelordet som fick igång mig i de här tankarna. Och det är från andra Korinthierbrevets andra kapitel. Har vi varit där förut? Nej, inte riktigt. Men strax innan. Strax innan, för Paulus han tar det i ett sammanhang, allt det här som vi har läst nu ifrån andra Korinthierbrevet. Och så säger han så här då ifrån vers 14. Andra Korinthierbrevet 2. Jag ska bara kolla för säkerhets skull här så att det. Ibland så kan man ju. Jajamensan. Från 14. Och det ligger i linje med allt det som har sagts så här långt och allt det som Paulus har skrivit. Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida Kristus kunskapens doft. Till Guds ära är jag en Kristus doft. Bland dem som räddas och bland dem som går förlorade. En doft av död till död för dem som går förlorade. Av liv till liv för dem som räddas. Att vara en Kristusdoft. Och jag menar, är man hungrig och utsvulten? Det har du varit också. Även på det lekamliga området så är man hungrig ibland. Och sen kan man då känna den här doften utifrån köket eller vad det nu är. Den känner man, här doftar det mat. Man blir inte mindre hungrig då inte. Utan då söker man sig och då ser man fram emot att snart så kommer jag att mättas. Det finns någonting som väntar på mig där. Någonting som indikerar att här kommer mina behov att bli upp eller fyllda om ett litet ögonblick. Och det vattnas i munnen på en och man ser fram emot det och får slå sig ner vid bordet. Och precis på samma sätt är det där du äger ditt liv. När du släpper ut den här, jag håller på att säga Kristusdoften. Det låter lite, kanske inte så bra då. Men att få vara en doft, en väldoft för Herren. Som människor känner liksom att här smakar och doftar någonting som jag vill ha. Någonting som jag inte äger. Den andliga hungern som människan bär på. För det bär alla människor på. Alla människor bär på en andlig längtan, en andlig hunger. Som på något sätt de försöker att stilla på olika sätt. Men som de misslyckas med. Men det du och jag äger, den Kristusdoft som du och jag äger. Den stillar människors hunger och människors längtan. Var så säker. Öppna upp spjällen när du går härifrån. Sprid väl doften. Vi ser, för vissa kommer den här doften att vara en doft från död till liv. Var inte så vi läste? Från liv till liv för dem som räddas, stod det, förlåt. Från liv till liv för dem som räddas och från död till död för dem som går förlorade. Så är det. Vissa människor de kommer alltid att rynka på näsan och säga nej, det där är ingenting för mig. Men andra människor kommer att säga nu vart jag nyfiken. Vad äger han eller hon som jag inte äger? Man får en längtan. Och det är du och jag tillsammans med Gud, den helige ande, som kan vara med och väcka den längtan. Vi är Kristus brev. Vi är Kristus dofter. Gud välsigne oss var och en. Det finns alla möjligheter. Ta vara på dem. I Jesu namn. Amen. Tack kära Jesus Herre för din nåd och kärlek Herre. Tack för att du är så underbar Herre. Tack för allt vi får äga i dig Herre. Tack gode Gud Herre för den doft som du har spridit ut här idag Herre Jesus Herre. Låt det ha varit en väldoft Herre ifrån dig Herre. Någonting som väcker längtan hos oss var och en Herre. Längtan, ytterligare längtan hos mig Herre att få tränga mig ännu närmare dig Herre. Men en längtan som... Att det växer också en längtan hos oss allesammans, Herre, gode Gud, Herre. För att vi behöver det. Vi behöver det i våra kristna liv, Herre. Om inte för att ge oss den kraft som vi behöver, Herre, gode Gud. I stunder av kamp och svårigheter och mycket arbete, Herre. Tack för att du vill uppmuntra oss, himmelske Fader. Jag tackar dig. Tack för att du låter din heliga ande få verkligen möta med oss i den här stunden. Det finns alla möjligheter här och vi får öppna upp allt inför dig och ta emot det som du ger oss Herre i det här ögonblicket Herre. Det är fantastiskt. Du är underbar Herre. Tack för din kärlek Herre. Tack för att du låter din kärlek Herre nåd och barmhärtigt få svepa över oss nu i den här stunden Herre. Tack heliga ande. Tack himmelske Fader. Tack Jesus. Tack för vad du gör just nu mitt ibland oss. Gode Gud, tack för att du möter med oss. Himmelske Fader, i Jesu namn. Amen.